Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik. Idag ska jag prata mat och hälsa med Cecilia Nisbet Nilsson som är kostrådgivare och medicinjournalist. Aktuell med boken Den läkande maten. Som titeln antyder är det med rätt mat som vi kan bli friska. Jag ska vara ärlig och säga att jag hört det förut. Jag är så gammal inom bokbranschen att jag under nästan 20 år som bokrecensent sett den ena trenden efter den andra om vad vi ska äta. Därför är jag både skeptisk men också sugen och en smula rädd för Cecilia Nisbet Nilssons bok eftersom hon ställde frågan: lever du ett stressfritt liv där allt är i ordning? Jag måste vara ärlig och svara: nej, det gör jag inte. Absolut inte. Jag har varit sjukskriven för stress och ångest under 2 långa perioder av mitt vuxna liv. Den senaste sjukskrivningen tog slut i november förra året. Kanske kan den läkande maten förändra mitt liv. Välkommen till Utvik och böcker, Cecilia Nisbet Nilsson.
Tack så mycket.
Du, finns det något hopp för en gammal stöt som mig som tar medicin varje dag för att ta mig igenom vardagen?
Svar, kanske.
Ja. Det är ingen helbregda-metod du har dem.
Det finns ju många saker som ligger till botten för om det här verkligen fungerar. Man tittar till exempel på hur lång tid har du varit sjuk? Har du fått permanenta skador på körtlar och organ? Är det någonting som man kan häva och bota? Och jag använder ju inte ordet bota överhuvudtaget. Nej. Utan jag vill ju att folk ska prova att äta som jag har gjort för att bli symptomfri från sina sjukdomar. Så svar, om du provar så kanske det funkar för dig också.
Men vad innebär den här läkande maten? Ska vi börja med det? Alltså vad handlar det om att man vad ska man äta för att helt enkelt bli symptomfri?
Ja, det har ju forskats på det här väldigt länge. Och man har kommit fram till att all hälsa sitter i tarmen. Det sa ju Hippokrates för 3000 år sedan. Så det är ju ingen nyhet. Men hur tarmen är påverkad av bakterieflora och ämnen utifrån verkar ha en mycket större betydelse än vad vi har trott tidigare. Så då tittar man ju på: vad äter du? Vad kan störa tarmfloran? Vad kan orsaka läckage? Så tar vi bort det och så lägger vi till saker som reparerar tarmen. Och i och med att man gör det så kan man se fantastiska resultat på symptom, sjukdom. Det finns ju en nästan alla sjukdomar kan man ju härleda till att det är immunförsvaret som är provocerat eller stört eller så. Och när man läker tarmen, då läker och reparerar man immunförsvaret också. Så enkelt kanske, men väldigt komplicerat ändå. Så det jag utgår från, det är en metod som heter det autoimmuna protokollet, där man då plockar bort allt som kan irritera, störa, inflammera tarmen under en viss tid. Och sen återintroducerar man viss mat igen, men inte all. Och då är man förhoppningsvis fri från symptomen.
Men vad är det man ska äta för någonting och vad är det man ska undvika?
Ja, jag har ju långa listor i min bok där man kan liksom slå upp. Liksom, funkar det med aubergine eller fisk och så. Mm, mm. Men enkelt, om man bara tar det enkelt, så man utesluter allt som innehåller antinutrienter. Alltså saker som kan störa tarmfloran. Och resten äter man. Så om man tittar på vad man kan äta, vilket jag tycker är roligare än det man utesluter.
Ja.
Då kan du äta allt som rör sig. Alla djur. Fisk, fågel, skaldjur. Kött, vilt, inälvsmat. Och sen om man tittar på grönsaker, så kan du äta alla grönsaker ovan jord och under jord, utom den här gruppen då som man plockar bort. Frukt kan du, och bär kan du äta, alger, allt inom de områdena. Och det man plockar bort är då sånt som innehåller mycket fytinsyra och lektiner, som man ser kan irritera tarmen. Och det är då raffinerat socker, såklart. Det påverkar ju jättemycket. Man stör ju tarmfloran något enormt när man äter socker. Sen är det då nötter och frön som man plockar bort under en viss tid.
Mm.
Sen är det ägg. Äggviteproteinet är väldigt potent. Det ska ju bli en kyckling av det. Mm. Och det kan också irritera när man redan är irriterad, så att säga. Annars kan man ju äta ägg. Och det är något som man återintroducerar också. Och sen är det bönor och baljväxter som man plockar bort. Och sen är det en grupp som heter potatisväxter, som också är väldigt potent. Det innehåller mycket solanin. Och det kan också irritera. Och i den gruppen ingår det då potatis, paprika, chili, tomat, aubergine, gojibär, physalis ungefär. Och sen plockar du också bort sånt som man vet inte är så nyttigt rent liksom logiskt. Det är alkohol. Och kaffe under den här tiden är också bra att man inte dricker. Och sen är det då den stora gruppen. Det är alla spannmål. Det är då kornvete, råg, havre naturligtvis. Och sen spannmålsliknande växter också. För att man har upptäckt att immunförsvaret är inte så smart som man tror. Det attackerar ganska brett. Så äter du någonting som liknar de här proteinerna i spannmål som man kan reagera på, där det kändaste är glutininet, gluten då, så attackerar den det som liknar, kan göra. Och då stoppar man ju inte inflammationen, utan då ligger det där småputtrar hela tiden.
Mm.
Så i stora dagar, jag tror inte jag har glömt något. Jo, jag har glömt
en stor
grupp till. Det är ju alla mejeriprodukter.
Mm, det ska bort.
Det ska bort, för det är också det är inte laktos som vi är känsliga, som mjölksocker, utan det är mjölkproteinet som också kan korsreagera.
Det blir mycket att hålla reda på. Hur ska man göra det här? Liksom, man ska få upp det här berömda livspusslet då, om man har till exempel barn hemma. Hur ska man ha tid att hålla på och tänka ut? Alltså, det blir ju väldigt svårt, varenda liten grej måste man ju passa på.
Ja, det är jättesvårt. Det var ju, jag höll ju på med den här kosten själv och läkte mig själv som försökskanin då i ett och ett halvt år ungefär. Och upptäckte då att hur svårt är det inte att liksom bara laga vanlig mat. Och därifrån som jag utvecklade då speciella recept som är safe. Så utgår du från de här recepten som jag har, så är du på den säkra sidan. Så slipper man stå där i affären och tänka, 17 är det med linfrö, kan jag äta det? Du vet så.
Mm, mm.
Så det är inte lätt. Du ska ju inte äta det här resten av livet, utan det är ju en kur, eller vad man ska säga.
Det är kanske viktigt att påpeka det, jag tänker.
Elimineringstid, ja precis.
Mm.
Du plockar bort allt det här, alla antinutrienter som kan skada tarmen i minst 30 dagar. Ibland får man hålla på längre för att det ska ge effekt. Det beror på vilken sjukdom du har och hur länge du har varit sjuk.
Men om vi säger till exempel, ta det som jag har lidit av, kan man ju säga då, eller? eller varit utsatt för, eller utsatt mig själv för, det vill säga stress då. Funkar, om man byter till den här kuren, matkuren, funkar det på stress?
Maten i sig funkar ju inte på stress, utan det är då ett mindset som man ska föra in som ett komplement till maten. Det är som att tanka bilen utan att ha ett fungerande bilbatteri. Du måste lugna ner dina hormoner och dina kortisol och adrenalin och noradrenalin, och det kan ju inte hålla på att pumpa hur bra du än äter, för det, och då är det, ger jag också exempel på i boken vad man kan göra. Och det är ju inte, det är inte många som kan eliminera pengaproblem eller sluta jobba.
Nej,
utan
nej.
Då kan man ge väldigt goda effekter att göra andra åtgärder, som att, och det här är ju så här basic, ta ett lugnande bad, gå ut och gå, ägna dig åt det du gillar, krama människor, umgås med människor du tycker om, ta bort dem som stressar dig, yoga, massage. Ja, gillar du konst, gå och titta på konst. Man ser att allt det här är stressreducerande. Och när man får ner stressnivåerna, då svarar ju immunförsvaret bättre. Då blir det en uppåtgående spiral istället för att man kräver ner sig i sjukdomen.
Men hur kom du in på just den här, vad ska man säga, kuren, läkande kuren, just den här maten? Alltså du, som jag förstår när jag läser din bok, så har du ju mått dåligt i 13 år. Vad var det som hände under den tiden?
Ja, man kan ju säga så här, fram tills jag var 32 så mådde jag ju som alla andra liksom bra. Jag hade inga sjukdomar alls. Sen fick jag en sköldkörtelstörning som jag inte visste om, som jag gick med i många år innan jag behandlade den. Jag vet att jag hade den för att jag mätte i början, det var 2000, så mätte jag mina värden och då var de fel. Men läkaren sa att det var så obetydligt så det gör ingenting. Så när jag mätte igen 6 år senare så hade jag så här 300% fel. Så det var helt åt skogen. Under den tiden så vet man nu idag att har man väl fått en autoimmun sjukdom som sköldkörtelstörning är, så kan det trigga andra sjukdomar och trigga andra. Så att under den tiden, under de 6 åren, så drog jag på mig då. Astma fick jag en dag när jag satt och jobbade på en redaktion. Åka in akut. Och då sa de att du får ta Pulmicort och Bricanyl för resten av livet här nu. För det, astma går inte bort liksom. Sen fick jag allergier. Jättemånga olika. Kom slag i slag. Började med att jag inte tålde vissa frukter, och sen blev det damm, och sen blev det kvalster, och sen blev det pollen, och sen blev det en del djur och så. Så att jag var multiallergisk. Sen fick jag utslag på huden. Gick och kollade det. Tänkte, är det svamp eller ring, rev, vad är det för skit jag har på kroppen? Då var det psoriasis. Men jag skulle inte ha psoriasis, jag är ju bara 35 liksom. Och sen ungefär 30% av dem, eller jag är inte exakt vilken siffra, men många av dem som har psoriasis utvecklar också en artrit, alltså ledvärk, som heter psoriasisartrit, som är bland det jävligaste man kan ha. Det gör så fruktansvärt ont i smålederna, i fingrar och tår och så. Och ovanpå det hade jag då liksom hypotyreos, alltså sköldkörteln kunde inte jobba på egen hand. Tror det räcker.
Men hur kom du fram till att det just handlade om maten du käkade?
Ja, precis. Jag gick ju till läkarna. Eftersom jag är medicinjournalist så var jag ju väldigt intresserad av att få exakt den senaste medicinen och den senaste. Så jag ställde mig till exempel i en undersökning på Karolinska institutet för min psoriasisartrit. Som då forskade på mig där då. Ingenting hjälpte, och det enda jag fick höra var att du kommer bli sämre. Och det här kommer du leva med resten av ditt liv. Du måste hantera smärtlindring och så vidare.
Och det är som en livsstilsdom.
Det är alla autoimmuna sjukdomar får man höra att det här kommer du ha resten av ditt liv. Och det är ju deprimerande.
Mm.
Och jag blev också deprimerad av den här. Men det som hände då, det var att jag jobbade med tv då. Och tänkte att jag ska utveckla ett tv-program där man experimenterar med maten och ser vad som händer. För i den vevan då, det här var 2011, då var det mycket att man kunde äta sig till bättre minne och man kunde prestationshöjande kost snackades mycket om då. Och det var där jag började med att man skulle sätta en skolklass på socker och vetebullar och en annan på den här omega 3 och vitamin och mineral, och så skulle man kunna se skillnaden och så. Vi försökte sälja in det till både TV4 och SVT och de nappade inte på, det var för diffust. Men då tänkte jag att jag måste ju liksom testa vad man kan göra själv. Och snubblade på då läkande mat i form av paleolitisk kost, alltså paleo eller paleo. Och när jag läste mer om det så tyckte jag, det är ju fan logiskt.
Men vad är det då?
Det är ju att man äter som människan är, enligt evolutionen då.
Det som kallas för stenålderskost.
Exakt, och anledningen till att det kallas stenålderskost är ju att den nya stenåldern, då förändrade vi kosten drastiskt mot vad vi har ätit under 2 miljoner år. Så att på den här korta tiden från yngre stenåldern till nu, det är ju 8-10 tusen år beroende på var man bodde i världen, så har vi ju inte förändrats nämnvärt mycket genetiskt, alltså pyttelite, men vi har ändrat kosten totalt. Så då den paleolitiska kosten går tillbaka till äldre stenåldern, paleolitikum, och så tittar man på vad åt människan då? Och hur mådde människan då? Och en av de främsta forskarna inom det, Staffan Lindeberg, han skrev ju en bok. Han forskade på ursprungsbefolkningen i Tobrianderna, som inte åt någonting västerländskt, utan bara höll sig till det naturen gav. Odlade inte spannmål, utan levde som jägare och samlare gjorde. Och han skrev en bok som heter Food and Western Disease, där han kunde bevisa då att när de åt som de gjorde, så hade de inte de här västerländska sjukdomarna. Och det tyckte jag var otroligt spännande.
Så vilka sjukdomar då?
Det är ju alla kan man säga sjukdomar man får med tiden. Mm. Alltså fetma, diabetes typ 2, demens, hjärt-kärlsjukdom, Alzheimers. Det som vi kallar lite för ålderskrämpor.
Ja, ja.
Där levde de tills de dog, och de dog friska. Och de dog av ålderdom. Jätteintressant ju. Var är den felande länken? Vad är det som har gått fel? Och det är då att man tittar då på den här kartläggningen som de här forskarna har gjort. Och sen så äter man så. Och så får man se vad som händer. Och det var det jag gjorde. Så jag körde paleo då i ett års tid. Blev betydligt mycket bättre. Min ledvärk klingade av. Psoriasisfläckarna började försvinna. Men jag nådde inte ända fram. Jag hade fortfarande några allergier kvar. Och astma, vågar jag inte slänga astmasprayet. Och då hittade jag det autoimmuna protokollet på en sida från USA, där det stod liksom, har du en autoimmun sjukdom?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, flera stycken. Allergi är ju en form av autoimmun reaktion. Det är ju inte autoimmun sjukdom. Men, så då tänkte jag, men då kör jag det. Och efter ett halvår ungefär med det här autoimmuna protokollet så blev jag liksom symptomfri.
Det låter ju lite, nästan lite sektmässigt det där autoimmuna protokollet.
Ja, det gör det. Mm. Ja, det, jag kallar ju det för den läkande maten, för det låter lite
det låter väldigt mycket
logiskt. Ja,
ja, det är ju i alla fall det. För mig som är ja, novis på det.
Precis.
Du, vi är ju från, vi är smålänningar båda två, upptäckte jag när vi bara pratades vid i telefon.
Ja,
jajamensan. Du är från Markaryd och jag är från Värnamo. Det är inte jättelångt ifrån varandra. Södra Småland kan vi väl säga. Alltså, vad är det du skriver om detta i en bok? Vad har din uppväxt i Småland fått för betydelse för ditt intresse för näringsrik och bra mat? Kan du berätta lite om din uppväxt?
Ja, väldigt mycket tycker jag. Mina föräldrar träffades i Lund och var lärare, båda två. De har tyvärr gått bort båda. Och bestämde sig för att flytta ut på landet och skaffa ett gäng ungar. Så det gjorde de. De hittade, pappa fick en tjänst i Markaryd och de köpte en gammal bondgård. Jag har fem syskon, så vi var en stor familj. Och då utgick de från att de skulle, det var liksom innan gröna vågen, det var början på 60-talet de flyttade dit. Men att de skulle odla så mycket som möjligt. Dels ekonomiskt, men också för att de hade ett stort intresse. Min farfar var bonde själv och så. Så att, och min mamma var otroligt intresserad av alla sorters växter, men framförallt örter, läkande kryddväxter. Så hon gjorde en liten kopia av Linnés örtagård, kryddträdgård, med grusgångar och så. Och så hade hon alla örterna och sen lagade de maten från landen, odlade potatis och rödbete och bönor. Och sen fick vi hade lite djur också, så de var liksom månskensbönder lite grann sådär. Fast inga stora kreatur, utan det var gäss och kalkoner och höns och kaniner och så. Och sen köpte vi kött från bonden, Nisse, rakt över åkern. Då kom det en halv gris, alltså halv precis, med tryn och allt sågad. Och så fick man vara med och det här blir kotletter och det här är filén och det här ska vi göra kalvsylta på om vi hade en kalv, du vet så. Så det var väldigt basic, man malde korven och stöpte ljusen och sådär. Och sen när jag flyttade hemifrån och blev journalist och kom till Stockholm och åt croissanger och liksom pastasallader och sån mat, så kom jag ju så långt ifrån det där. Men när jag hittade paleo så tänkte jag, men det är ju precis som vi åt när jag var liten, med vissa undantag då, som spannmål till exempel. Så det kändes lite grann som att det var självklart på något sätt att äta så.
Jag är ju lite skeptisk, som jag sa i inledning här, så har jag ju recenserat och läst böcker om olika dieter och kokböcker som utlova någon slags helt nytt liv. Jag har hållit på med det och läser det här i 18 år. Dels för att jag gillar recept och dels för att det har varit intressant i Godmorgon Sverige, SVT:s Godmorgon Sverige, att prata om det, för att det är många tittare som bryr sig om det här. Och för några år sedan så recenserade jag en bok om som menade att honung var det bästa medicinen och passade all mat. Så inget var så nyttigt för kropp och själ som honung. Och några år senare så skrev samma författare en bok som slog fast att allt socker, inklusive honung, som vi sätter i oss, är orsaken till många sjukdomar.
Mm.
Och då kände jag att liksom, det känns nästan som att det går att hitta och tjäna pengar på vad som helst och skriva en bok om vilken diet som helst.
Ja, det...
Hur tänker du kring alla de här dieterna som har kommit och gått genom åren?
Ja, jag är inte så intresserad av det. Och jag känner också en stor besvikelse att... du ska käka tukanmat en dag, 5-2 en annan, och sen blir det 16-8 och sen blir det LCHF och sen, och allting är ju fixerat vid att man ska se snygg ut, inte hur man är byggd inuti. Och jag ser ju inte det här som en kokbok som äter du det här så får du ett nytt fantastiskt liv, utan det är ju mer att jag vill dela med mig mina egna erfarenheter, för att jag mår så bra nu. Alltså jag mår så jäkla bra. Och jag var på väg mot ättestupan liksom. Jag kunde inte stå på fötterna på morgonen, för jag hade sån värk. Och jag åt så många mediciner och idag äter jag ingenting. Så det är, ja, det kan ju låta som att jag är frälst då, men
det behöver inte vara något fel i det.
Jag vill så gärna har du problem, men prova detta. Det kanske hjälper dig också. Det är så jag känner. Inte att jag vill kränga en massa böcker för att Michael Mosley har kommit med något fynd. Du vet, det finns ju andra kokboksförfattare som ger ut böcker på löpande rad med olika metoder. Du äter som din blodtyp och det finns ju allt möjligt. Och jag hävdar ingenting mer än att du möjligtvis kan slippa dina besvär.
Symptomfri?
Symptomfri, ja. Jag har ju mina sjukdomar, ligger ju latent kvar. Äter jag till exempel en macka, så kommer 3 dagar senare så börjar psoriasisen komma tillbaks. Det är så. Aggressivt, ligger under ytan. Så jag måste ju hålla ner det. Men så länge jag inte gör det så funkar det. Och det är rätt intressant för att göra ett sånt provokationstest. För det är många som säger, ja men jag tål gluten. Så tänkte jag då, men jag kanske har blivit liksom, jag kanske tål det nu. Men nej, det går inte att lura immunförsvaret.
Om man... när man har det så besvärligt som du har det, när man till exempel tar en macka, käkar en semla eller någonting, alltså hur gör du när du ska gå bort och bli bjuden på middag? Säger du till innan då, jag kan inte äta det och det, eller hur gör du?
Ja, jag tycker det är ju schysstast mot dem som bjuder på mat, för de vill ju att alla ska må bra, och har de lagat en lasagne och jag sitter där och säger att nej, jag kan inte äta det där, så är det ju taskigt. Men jag brukar säga att jag äter kött, fisk, fågel och alla rotfrukter och grönsaker. Skippa 3 grejer så är jag på den säkra sidan. Det är mejeriprodukter, det är socker och det är vitt mjöl.
I lasagnen finns det både vitt mjöl
och...
allt. Jaha, det är allt.
Det är allt. Så jag har gjort en egen lasagne i den här boken nu som är helt OK. Men jag äter ju inte AIP längre, för att jag behöver ju inte äta det längre. För att min tarm är läkt. Så att jag äter ju...
Alltså det är enligt autoimmuna
AIP, autoimmuna protokollet. Utan jag gjorde ju den här liksom kuren. Och nu äter jag det mesta som alla andra äter, förutom de 3 sakerna jag räknade upp då.
Jag tycker det är jätteintressant och både laga mat, prata mat och sådär. Och det blir alltid en väldigt... kan bli en väldigt hetsk och givande också diskussion när man sitter på middag och man börjar prata om kött, alltså vilket kött man äter för någonting. Och jag intervjuade ju Therese Lindgren här innan för några månader sedan, och hon är vegan och tycker väldigt illa om djurindustrin och vad mönt är det. Men hon äter inte någon, hon äter inte kött exempelvis. Men hur ser du på det här med köttet? Alltså vilket kött är bäst och vilket är sämst? Och är det rätt att döda tänkande, kännande djur överhuvudtaget? Hur tänker du?
Ja, jag är ju jättekluven till det också. Jag var själv vegetarian i 10 år. Tyvärr så var det under den tiden som jag blev sjuk. Och det man kan se då, det är ju att människan behöver inte äta kött. Det finns alltså folkgrupper man har hittat från evolutionen, alltså nere i Europa, som levde enbart på vegetarisk kost. Men det man har sett också under evolutionsforskningen, det är att när människan var träskmänniska i förstadiet, då åt vi väldigt mycket skaldjur och fisk, musslor och sånt, och då växte vår hjärna väldigt mycket under den tiden. Så det, där är det ju någonting, och då är det ju omega 3 framförallt som är väldigt bra för människan. Så jag skulle vilja säga att jag ger mig inte in i diskussionen om det är rätt och fel att döda djur, utan mer liksom ur näringssynpunkt, vad är det bästa att äta? Och då ska du titta på vad äter det du äter. Hur är nötkreaturen uppfödda? Äter de gräs som de ska äta, eller äter de kraftfoder och antibiotika och så? Det är det första. Så man ska titta på att äta djur som äter det de ska äta. Och då är vilt väldigt bra kött. För de äter ju det de ska. Behöver man inte oroa sig. Och sen gräsbeteskött då, som det kallas. Men också nästan ännu bättre är det i inälvsmat. För där är ju näringen så koncentrerad. Mycket mineraler och vitaminer. Framförallt mineraler som man inte får i det vanliga köttet. Och sen i fallande skala då, alltså sen är det ju helt överlägset också, är ju skaldjur och musslor och fetfisk. Vi mår bra av att äta det. Och även alger om man är vegetarian. Och sen gris hamnar väl längst ner på skalan, och däremellan kommer fågel. Beroende på att gris, det är väldigt svårt att få tag i grisar som äter i skog, alltså det är vildsvin. Men vanlig grisindustrin, den är ju, den är eftersatt, så det är svårt att få tag i något bra kvalitet.
Du, nu lever du på att jobba med detta med på heltid, som jag förstår. Vad gör du på dagen? Hur ser en vanlig dag ut?
Ja, jag har ju en jag har ju 8-9 tusen människor som följer mig dagligen på sociala medier, och jag har också skapat en medlemsklubb där jag levererar 3 nya såna här läkande recept i veckan. Och då är det jag håller på med, är att plocka fram nya maträtter, provlaga och lägga upp till mina medlemmar i Paleoklubben heter det. Så det gör jag, och sen läser jag mycket, för det är spännande nya projekt som jag tänka liksom utveckla, till exempel mat för sköldkörtelsjukdom. Jätteintressant. Så det är mycket matlagning, och det är ju min passion. Alltså, hade jag inte blivit journalist så skulle jag ju ha blivit kock eller läkare, och nu är jag allt i ett. Så jag skriver, lagar mat, och så hjälper jag människor för att bli friskare liksom. Så att det jag inte kom på det här tidigare, men det krävdes väl att jag skulle bli sjuk för att jag skulle hamna här.
Är det svårt att laga din mat? Jag tänkte att vi skulle sluta lite grann med, eller avrunda lite med recept. En förrätt, varmrätt och en efterrätt. En mysig, vad ska man säga, fredagsmys.
Ja, det kräver ju att man har en inköpslista som är på safe då, på den säkra sidan. Men sen, när du väl är där, så tycker jag liksom biff à la Lindström eller kalops eller fisk i ugn med ett mostäcke av blomkål, eller liksom det finns massor liksom comfort food alltså, som man kan äta. Och så, det som jag har blivit riktigt liksom bra på, om man ska se på recepten, det är ju att hitta alternativ till efterrätter. För det är ju den stora grejen. Liksom, när andra äter wienerbröd, vad ska jag äta?
Mm.
Så det, du kan göra en cheesecake, du kan göra semlor. Jag har världens enda semmelrecept i min bok. Som är helt safe liksom.
Mm.
Så här, jag är ingen kock själv.
Mm.
Så allt jag kan laga borde ju vem som helst kunna laga egentligen. Så det är lite så jag tänker.
Vad tror du vi kommer äta om 50 år?
Ja, det har ju gått väldigt snabbt ut för. Så man hoppas ju att återhämtningen ska komma snart.
Vad tänker du med ut för?
Att vi äter skräp. Vi är ju den första generationen som äter ihjäl oss. Vi som lever nu har ju aldrig ätit så dåligt. Och haft så många välfärdssjukdomar som man säger. Och jag skulle ju vilja, alltså jag får den frågan ibland, men jag som mår bra, varför ska jag äta den här maten?
Mm.
Och då tänker jag så här, ja men du pensionssparar ju, eller?
Mm.
Det är ingenting du tänker på. Jo, ja men pensionsät, så slipper du de här ålderdomssjukdomarna i framtiden. Och det är väldigt svårt att motivera människor att om du äter så här så får du inte Alzheimer som 30 år.
Mm.
Men jag tror att man kommer mer och mer dit. Liksom, man lagar inte tänderna med amalgam längre. Och man har inte asbest i husen och gödning eller reglerat. Så att förhoppningsvis så kommer det mer och mer och mer kunskap som sprids om ät så här så mår du optimalt.
Mm.
Så om 50 år så tror jag kanske att det inte finns läsk längre till exempel. Det kanske möjligtvis är så att vi har slutat att dricka komjölk. Vilket är helt ologiskt. Varför? Vi dricker inte hästmjölk eller tigermjölk eller grävlingsmjölk. Men vi dricker komjölk som vi dessutom liksom pasteuriserar sönder. Så det finns ju ingenting av det näringsrika som kalven egentligen, alltså tillväxthormoner och sånt, som kan ha vissa fördelar kvar, utan det är ju dött liksom. Så att, mer grönsaker. Grönsaker är ju nyckeln till den här läkande maten.
Mm.
Även om många tror att vi äter väldigt mycket kött, så är det ett missförstånd. Vi äter väldigt mycket grönsaker och så lägger man till protein.
Alltså i framtiden?
Jag tror det blir så i framtiden också. Mm. Man ser ju det mer och mer att fokusera på ta en sallad för 10 år sedan och ta en sallad idag. Där har du ju spenat, rucola och massa nyttiga. För 10 år sedan fanns det bara cesarsallad typ.
Mm.
Så att det händer grejer.
Tack ska du ha för att du kom till Utsikt och böcker, Cecilia Nisbet Nilsson.
Tack själv.
Veckans boktips presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. När jag var 13 år reste jag och min familj till Auschwitz. Mamma och pappa, som båda var lärare, tyckte att vi barn borde se koncentrationsläget med egna ögon. För att lite bättre förstå det som knappt går att förstå. Det maskinella utrotandet av miljontals judar, homosexuella, romer och de tyska nazistregimens politiska motståndare. Besöket i Auschwitz glömmer jag aldrig. Men varken då eller nu har alla barn och ungdomar möjlighet att besöka Auschwitz eller något annat koncentrationsläger. Därför är det helt nödvändigt att barn och ungdomar läser boken "Kommer snart hem igen". Boken är gjord av Jessica Bab Bonde och Peter Bergting. I serieform berättar de om 6 personer som alla överlevde koncentrationslägren. Boken "Vi kommer snart hem igen" behövs för att nästa generation ska lära sig av historien. För det finns ingen garanti för att det inte kommer att hända igen. Mm.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.